Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lea käringar ifrån?
Då är vi här igen. Söndagsskolan, såklart.
Jajamän.
Idag, denna söndag som alla andra. Hallå, Ann.
Hallå, hallå, Anna-Karin. Där borta på västkusten.
Ja, och jag, här sitter jag i varm trots att det är tidigt på dagen.
Ja, det är för jävligt. Jag är trött på den här värmen nu. Orkar inte mer. Nu får det bli höst. Eller i alla fall typ 20 grader tycker jag.
Ja, lite svala vindar skulle sitta fint nu. Men du, vi ska prata mycket idag om ett viktigt ämne. Men vi irriterar oss först för att det är så terapeutiskt och skönt att göra det tillsammans med dig. Vad har irriterat dig?
Alltså ärligt talat så har nästan allt irriterat mig.
Ja.
Så jag tänker att egentligen skulle vi kunna prata om irritation och hela det här programmet. Kanske i flera timmar eller flera dygn. Ja. Men jag ska försöka hålla mig till en irritation som eventuellt kan vara lite konstruktiv också.
Ja.
Irritationen börjar faktiskt med någonting som var mycket bra. Jag lyssnade på Kvartals fredagsintervju. De har faktiskt ofta mycket förtjänstfulla fredagsintervjuer. Till exempel har de intervjuat mig.
Ja, bara och mig ju, med. Jag har också varit där faktiskt.
Det var ju oerhört bra, så de kan ju leta upp de fredagsintervjuerna.
Ja.
Men den här fredagsintervjun, det är med en, han är statsvetare, professor tror jag.
Sten Widmalm.
Precis. Jag tyckte det var ett otroligt intressant samtal. Det var fantastiskt bra, måste jag säga. Och Sten Widman har då tillsammans med några kollegor undersökt tolerans och intolerans i Sverige.
Mm.
Resultatet är oerhört nedslående. Därför att han kommer fram till liksom att toleransen är egentligen lägre här i Sverige än vad den var i USA under hela liksom den här, vad heter det, McCarthy då, när man jagade kommunister.
Just det.
McCarthyism.
Ja, precis. McCarthyism. När vi höll på att ange varandra och hela kulturlivet stryptes på grund av att folk var så rädda för vad man hade för sympatier och vad man hade visat fallenhet för politiskt och så vidare. En fruktansvärd tid. Ja.
Precis. Så innan jag lämnar Sten Widman så kan jag bara säga liksom att jag uppmanar faktiskt alla att lyssna på den. Jag tyckte den var mycket tankeväckande och också skrämmande. Hur många människor som är beredda att inskränka yttrandefriheten för människor vars åsikter eller grupptillhörighet man inte gillar. Det tyckte jag var skakande. Yeah. Men min irritation handlar ju om precis det du talar om. Alltså, under den här McCarthyism så var man så rädd för att själv åka dit så att man censurerade sig.
Mm.
Och detta visar då Widmans och hans kollegors forskning att självcensuren är oerhört stor i Sverige idag. Och den drabbar ju alla. Jag censurerar ju mig själv hela tiden. Och det är ju, det är ett fattigdomsbevis att vi gör det. Därför det kan väl mycket väl vara så att någonting jag går och funderar över som skulle kunna bli en text kanske skulle kunna bli en mycket bra och intressant text. Men jag vet redan innan jag skriver den att det där kommer folk att bli arga över och därför gör jag inte det. Utan det håller med sig till andra saker. Nu har jag skrivit några texter sista tiden. Jag har ju lämnat liksom, jag skriver ju inga politiska opinionsbildande texter längre. Det kommer jag aldrig mer att göra för jag vill aldrig mer vara i den situationen. Och det är väl tråkigt på sätt och vis, för jag kan ändå tänka att jag kanske har haft något att bidra med.
Och du kan mycket om politik och du kan mycket om det som skapar politiken, så att vi är många som hade velat läsa sådana texter av dig.
Ja, men det är nog liksom självcensuren som står till därför att det blir helt enkelt för jobbigt. Men nu har jag då skrivit liksom dels den här texten om modest fashion som jag redan har malt de här. Och sen så är en text som var liksom en ganska raljant skriven, liksom typ med glimten i ögat text, en replik på en annan text av någon person som heter Nick Nami Romero. Eller Romero Nick Nami, jävligt fräck namn för övrigt, det skulle jag vilja ha också. Där hon då beklagade heterosexuella och sen så använde hon det och mig som exempel på människor som utgick från att alla var heterosexuella och som var liksom superkonservativa.
Ja, just det.
Jag är ju inte heterosexuell, jag är bisexuell.
Vi var ju inne på det i förra veckans avsnitt om sex.
Ja, precis. Där.
Och
då skrev jag en replik på den som man inte förstår om man inte har läst hennes text. Jag tyckte själv att den var ganska kul, jag läste den högt för min dotter. tjata om min man, och de skrattade båda två gott åt mina formuleringar.
Mm.
Men, och det har ju liksom, jag har fått så fruktansvärt mycket skit från de två texterna, och tänker liksom, men herregud, har människor ingen humor? Alltså, förstår människor inte? Så nu känner jag att jag kommer aldrig mer att skriva texter om sex heller. Så då lägger jag bara till det på listan över ämnen som jag aldrig mer kommer att skriva om. Och det gör mig samtidigt irriterad. Alltså, varför ska det vara så jävla tråkigt, lågt i takt, humorlöst, ointelligent?
Ja, men om jag får kontra då med eller göra ett inspel på din irritation, ja, som jag fullt ut förstår. Men jag skrev ju själv en text som handlade om vad detta kan komma sig ur, att vi beter oss på det här sättet, alltså på för därför att spelplatsen för det som du beskriver är ju sociala medier i hög grad. Det är där de här kommentarerna kommer, det är där man så att säga blir piskad eller bannad för att man har dragit ett skämt som någon inte förstår, eller för att man har vågat yppa en tanke eller ett förslag som inte faller alla på läppen. Och där kortsluts då det här demokratiska, öppna, prövande samtalet som vi på alla sätt bör kunna föra i Sverige. Detta är, vi lever ju tack och lov i ett land där det är tillåtet att ha också, ja, testa djärva tankar eller ha till och med extrema uppfattningar i vissa fall. Nu har inte du haft det i något av de här fallen, men du förstår vad jag menar.
Ja, precis.
Och i den här, när jag ägnade en stund åt att tänka på det, så använde jag mig av Jonathan Haidt, som är en amerikansk socialpsykolog, som säger att just detta, att alltså det sociala medier gör med att vi drivs in i högre, vi drivs in i aggressivitet och i att, alltså man premieras om man är aggressiv på sociala medier, då går algoritmerna in så att säga och piskar upp stämningen ännu mer, och detta att man då ska trycka gilla eller att man kommenterar och att man delar är en faktor i att vi liksom successivt har kommit att sluta samtalet snarare än att vi har öppnat upp det, trots att vi då kan kommunicera med varandra.
Precis, precis.
Mycket bättre än vad vi någonsin har kunnat tidigare när alla de här teknikgrejerna inte fanns.
Och det är ju en paradox i det, därför idag när vi kan kommunicera på så väldigt många sätt, och där vi liksom, i någon mening så lever vi nu i någon slags direkt demokratiskt samtal där vem som helst kan ha en åsikt när som helst, och vi har alla möjligheter att lyssna på varandra, vi har alla möjligheter i världen att ta del av andras erfarenheter och andra livsvillkor. Men det har lett till att människor sluter sig mer och mer, och att istället för att intressera oss för människor som inte är som oss själva och aktivt söker oss i de grupperna, så söker vi till grupper av människor som delar våra åsikter och våra världsbilder och våra tolkningar. Det är fan i mig bedrövligt.
Ja, det är det. Och jag tycker att nu när vi befinner oss i zenit i valrörelsen nästan, så ser man ju också där vad sociala medier, vad det driver och hur illa det inverkar på ett sådant politiskt samtal som vi hade behövt ha. Där vill jag föra upp en annan text som jag tyckte var väldigt bra på det här ämnet, och det var Adam Schweimans skrev en GP-text om hur glappet emellan vad, han använde Socialdemokraterna som exempel, vad de talar om som sitt valprogram och valambitioner med sin politik, och sen så kontrasterade han detta då till hur flera av de främsta representanterna för regeringen, alltså Annika Strandhäll och Morgan Johansson, som har två tunga ministerposter, beter sig i sociala medier, och där de är, han drog det faktiskt så långt som att han sa att de beter sig närmast på ett trumpskt vis, och jag håller med honom. Och det förstör ju, det skapar ju liksom ringar på vattnet till att visa vad som är tillåtet och vad man får göra och vilka beskyllningar man kan nedsänka sig till att kasta på andra människor. Och jag mår lika illa som du av det faktiskt. Jag blir inte bara irriterad, jag blir deprimerad av att läsa det och se det ske.
Men det är liksom också så ovärdigt minister att bete sig på det sättet, tycker jag. Alltså, men vi kan väl ändå ställa lite högre krav på folkvalda.
Det bör vi kunna göra. Också,
jag såg senast idag en bekant på sociala medier eller på Facebook som då var mycket nöjd för att han tyckte att han hade tryckt till en miljöpartist på Twitter. Och då lägger han skärmdumpar då från sitt meningsutbyte med den här personen på Twitter och skriver liksom att jag slaktade visst Tobbat. Och så får han då en massa liksom tummar upp för det. Och jag känner bara så, alltså, jag vet inte, det här är vuxna människor.
Ja.
Mm. Är det något att skryta om att man har varit i någon konstig Twitter-duell och liksom kommit med den ena liksom oförskämda kommentaren efter den andra?
Nej.
Jag vet inte, jag bara känner, var lite vuxna.
Ja, så det kan väl vara en allmän uppmaning till oss. Jag säger den lika mycket till mig själv för att jag faller säkert ut någon gång, jag också.
Ja, det gör vi väl alla. Ingen
som till våra begåvade lyssnare, att tänk på detta när ni rör er på sociala medier. Använd det till ett gott tanke- och åsiktsutbyte, och hemfall inte till att kasta dynga bara. Eller avsiktligen missförstå. För det kan jag tycka är en sjuka som råder. Att man avsiktligen missförstår snarare än att försöka förstå.
Mm. Men det är ju därför som man avhåller sig från att skriva vissa texter. När man vet att okej, det här kan missförstås och det kommer människor att göra. Och då tänker man så att nej, jag struntar i att skriva det. Så det liksom krymper demokratin och samtalet. Och det gör att människor, menar vi, behöver inte liksom lagstift om att förbjuda vissa åsikter och tankar. Vi behöver inte kasta folk i fängelse, utan det räcker egentligen med den självcensur som vi de flesta av oss utövar. Mm. Och det är trist, tycker jag.
Ja, det är det.
Nu ska du få irritera dig. Vad har du irriterat dig på?
Den rör faktiskt också det digitala, fast från en helt annan vinkel. Nu är det så här att det är skolstartstider och alla som arbetar i skolan eller har barn i skolan måste konfronteras med de olika plattformar som kommuner har upphandlat till sina skolförvaltningar. Mm. Att på dessa plattformar då lägga all information och så vidare, och bedömningsmatriser och fan och hans moster, höll jag på att säga. Här i Göteborg har man nu efter årtionden nästan av missnöje med den befintliga lärplattformen, för alla, i princip alla, har hatat den. Den heter Järntorget, med lite göteborgsk sån här blinkning, du vet, Järntorget. Ja.
Ja, det var ju roligt med HJ då.
Ja, precis.
Ja.
Men det har varit en sån där grej i Järntorget att om man har varit oenig om någonting på ett föräldramöte eller varit dålig stämning, så har man alltid kunnat föra upp Järntorget, för då har alla genast enats om att den är usel. Och den är fel och den borde bytas ut. Från rektor ner till föräldrar och fritidspersonal har varit eniga. Nu skulle detta bytas ut då till något som heter Vekla. Så hör och häpna och dömer min obefintliga förvåning om det inte är så att det här inte funkar då i samband med skolstarten.
Så har de inte fått igång det?
Nej! Så att vi vet inte var ska barnen vara, vilken tid och var ska de gå. Så då får de stackars lärarna som redan är tyngda av mycket arbete och administration sitta och svara på många, många mejl om vilken tid var det nu och var ska de gå och när slutar de? Och det här ger mig en irritation kring upphandlingens, alltså den hur man från skolförvaltningar och alla kommunala, regionala förvaltningar fjättras av detta att allt ska upphandlas. Och sen när man upphandlat något med ett ej lyckosamt utfall, så är man fast med detta över lång tid. Och det har vi sett i skolan vad gäller iPads, olika datorer som de har utrustats, eller program de har köpt och laddat ner och som sen inte funkar. Och då längtar jag faktiskt, då får alla lov att kalla mig konservativ, men då längtar jag tillbaka till läroboken och pennan och suddigt faktiskt, och det kopierade pappret. Kan du min längtan?
Absolut, men jag tror att din irritation handlar ju inte om upphandlingar, utan din irritation handlar ju om digitalisering. För det håller jag faktiskt med om. Alltså det finns många saker som är bra med digitalisering, men mina barn, ja, det är framförallt Fanny då, min yngsta. Hon hade också samma system här i Lund där hon gick. Hon hade V-klass och sen så en period hade hon skola 24. Och det var liksom ett jävla aber med allting. Liksom. Hon glömde lösenord, jag glömde mitt lösenord. Och sen så låg det nere. Och sen så, ja, om man skulle anmäla då att hon var sjuk, då gick det. Alltså det var så otroligt rörigt allting. Alltså de här systemen är ju extremt sårbara. Alltså när de fungerar fullt ut är det ju superbra. Men när man då sitter med en lite hackig uppkoppling eller det är något generellt störning någonstans, då faller ju allt. Mm. Och vad händer? Jag menar, allvarligt talat så här. Jag sitter här och jag har hört, hela veckan har man pratat om att elpriserna är rekordhöga.
Ja.
Det har varit något jävla tågkaos i Skåne så jag höll knappt att komma hem från Malmö häromdagen. Liksom jag stod och svettades tillsammans med, kändes som 100 000 andra supersvettiga människor och liksom 34 grader värme. Det var fruktansvärt. Inflationen liksom bara rasar uppåt. Det är någon slags jävla bostadskraft på gång. Samtidigt som det saknas bostäder, vårdköerna växer och så vidare. Så vad är nästa grej som inte kommer att funka? Mm. Ja, men vad händer liksom om nätkapaciteten går åt pipan? Då sitter vi där med alla våra system och kan inte kolla hur dags barnen ska vara i skolan eller vem som ska fodra i stallet på lördag morgon eller boka tid på vårdcentralen. För vi har bundit upp allt, både privat och yrkesliv och utbildning kring de här systemen.
Ja, nej,
så jag längtar också efter, jag längtar efter att barnen kom hem med en lapp i väskan där det stinker grejer. Så kunde man sätta upp den på kylskåpet.
Ja,
så precis. Så kunde man få där, superbra.
Ja, för det finns faktiskt en jämlikhetsaspekt i detta också. I synnerhet i ett samhälle som det svenska där vi nu har en väsentlig del av skoleleverna och deras föräldrar som har högst begränsade kunskaper i svenska språket. Att behärska detta system, att kunna gå in i det och navigera rätt och hitta just den information som gäller imorgon och mitt barn och vad de ska ha med sig eller vad de har i läxa eller vad som gäller för det betyg de får är inte en enkel sak att göra om man inte är fullfjädrad på språket. Sen finns det säkert de som också har möjlighet att då delge den här informationen på andra språk. Men man ska inte underskatta den här enkla kommunikationen i det fallet faktiskt. Och att den faktiskt kommer fram på ett annat vis än att den är gömd bakom x antal etiketter och flikar i ett system som är rätt svårgenomträngligt.
Ja.
Så ett hurra tycker jag för pennan och suddigt i detta och den kopierade lappen.
Ja, jag håller med dig. Jag delar den irritationen. Det är bra, då är vi helt överens.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Ska vi se om vi är överens när vi börjar, när vi närmar oss eller dyker in i denna söndags ämne.
Ja.
Som nämligen är ämnet husdjuret.
Ja, precis. Och det är väl bra att bryta av med något. Det är ju mysigt och gulligt och ulligt och luddigt och sådär. Nu när vi har varit så arga inledningsvis här. Men jag lyckades ändå bli lite arg när jag närmade mig ämnet tankemässigt.
Yes,
därför att vad hörde jag på radion häromdagen om inte det faktum att den polska vetenskapsakademin alltså har utnämnt tamkatten till en invasiv art.
Va?
Har du hört? Jo.
Men hur tänker de då? Alltså en invasiv art, det är sånt som typ parkslid och mördarsniglar.
Ja.
Alltså liksom antingen växter eller djur som liksom riskerar att förstöra resten av vad ska vi säga, vad heter det?
Ja, precis. Jo, nej, men den här forskaren som har varit huvudansvarig för detta och som inte tvekade en sekund enligt intervjun jag hörde med honom och som utnämnde då tamkatten till den 1788 invasiva arten i den där listan han och resten av akademin har sammanställt. Det var just att tamkatten är främmande i förhållande till de djurraser som finns naturligt här, så att säga. Det är något
alltså
som
i Polen.
Ja, precis. Och den påverkar precis det som du sa. Alltså, den påverkar andra djurarter.
Ja, den äter ju fåglar och mus.
Ja, så det som vi då tänker är väldigt bra med en katt, nämligen att den håller rent för fyle, som man säger i Skåne.
Ja.
Det menar då den här forskaren är någonting som stör hela systemet.
Han tycker att mössen ska få leva och frodas i lugn och ro. Eller?
Ja, så att, men vi kan väl låta det vara osagt om han kan leda detta i bevis, så att säga, och att det är korrekt den kategorisering han har gjort. Men det är ju en intressant tanke där, för att om någonting är vi väl ändå rätt så överlag och över nationsgränser eniga om att en katt är ett husdjur huvudsakligen.
Ja, och inte en invasiv art. Jag skulle säga liksom att utifrån hans definition liksom av invasiv art, att det är en varelse eller en organism som på något vis stör ekosystemet och som förstör, då är väl människan i så fall den mest invasiva arten.
Ja.
Vi slaktar ju glatt liksom grisar och kor och har oss. Å andra sidan så skulle det ju inte finnas så många grisar och kor om inte vi hade ätit dem. Nej. De allra flesta grisar och kor globalt och i Sverige inte minst, de föds ju upp för att bli mat till oss.
Ja, precis. Jo, det är ju liksom en paradox i det där med när man avstår att äta kött med hänsyn till att rädda de kor och grisar och höns och
vars
så vidare.
Vars enda syfte är egentligen att bli upp.
Ja,
det är liksom deras raison d'être, deras telos som Aristoteles skulle säga.
Ja.
Men det är intressant här, jag tycker det är intressant att du blir upprörd över det här, för att jag vet ju att du gillar katt och du har ju faktiskt en katt som jag har haft jag kan inte påstå att din katt var superförtjust i mig, men katter är ju sällan så sociala med främlingar så att säga.
Nej, det är ju de som väljer.
Det var en fin katt, ja precis, och jag blev helt, alltså min hund, hon är ju mer liksom en klassisk slyna så att säga, att hon gillar ju alla. Hon är otroligt vänligt inställd till alla, så att alla gillar ju henne för att de känner sig utvalda. De vet ju inte att hon är lika liksom, hon är lika vänskaplig med alla. Men det är liksom någonting i detta som ju lite kärnan i det vi ska diskutera här idag, alltså vår relation till djur och framförallt till husdjur.
Mm.
Att den är ju väldigt emotionell och laddad, för att du blir irriterad över att katter som ju vi är ju faktiskt betraktade som husdjur och nästan som familjemedlemmar.
Mm.
Att de då definieras av den här forskaren som en invasiv art. Vilket ju i förlängningen innebär att man borde skjuta av dem.
Mm.
Eller hur?
Mm. Jo precis. Jag blir ju personligen upprörd och förolämpad och min katts vägnar på något sätt. Va? Och det är exakt det som du säger som kännetecknar husdjuret. Må det vara en liten mus eller en hamster som man håller i bur då, eller en hund eller en katt eller vad man nu kan, någonting som är så nära en så att det påverkar hur man strukturerar dagen lite, för det tänker jag att det är ett kännetecknande för någonting som ändå räknas som ett husdjur, att du måste på något sätt väga in omsorgen om det här djuret, omhändertagandet av det här djuret i vad du gör eller inte. Och sen kan det ju vara så, för då snubblar ju min kategorisering där genast på att, fast det kan ju vara att du måste göra det med djur som du har, precis som du sa tidigare, för att du tänker tjäna någonting på dem eller för att du har dem i drift så att säga.
Mm.
Du måste ju strukturera din dag om du har grisar för du ska utfodra dem och så vidare, eller kor och så vidare.
Ja, då är de ju ett jobb.
Ja.
Men liksom precis med skillnaden på ett sånt bruksdjur och husdjur, att husdjuret har vi egentligen bara för nöjes skull. Alltså vi väljer ju att ha husdjur för att de ger oss glädje.
Ja.
Om man är grisbonde så är det klart att grisarna är viktiga för ens försörjning.
Mm.
Men man kanske inte går ut i grisastället för att man längtar efter att
för att få lite närhet. Då har man andra problem.
Ja, då har man ju faktiskt andra problem.
Ja.
Men du nämnde faktiskt hamster i bur. Då får man ju tänka på den här hamstermassaken i Hongkong.
Ja.
Jag tror det var i januari eller februari som jag läste om det. Det var väl precis i slutet av pandemin. Herregud vad pandemin känns avlägsen nu.
Ja.
Men i alla fall, alltså, i Hongkong så levde de ju med otroligt stränga restriktioner under pandemin. Liksom, de var i princip instängda i sina ganska små lägenheter. Men sen så var det så att i december förra året, alltså december 21 blev det då, så upptäcktes det att det hade importerats hamstrar till Hongkong som faktiskt hade viruset, alltså som hade corona, och att det kunde smitta då från hamster till människa. Och därför så gick myndigheterna i Hongkong ut med nya direktiv, och direktiven var då att alla hamstrar i Hongkong skulle avlivas.
Mm.
Så att man skulle då bege sig till jordbruksdepartementet, lämna in sin hamster, så skulle den avlivas.
Mm.
Och detta ledde till ett fullskaligt uppror, kan man väl säga. Det var massvis, 10 000-tals människor som skrev under ett upprop mot hamstermassakern. Och folk liksom protesterade på olika sätt. Och jag tyckte det var så intressant, därför att vi var ju ganska förskonade ändå under pandemin. Alltså vi levde ju inte riktigt, men nästan som vanligt.
Ja. Mm.
Men i många länder i världen så levde man ju under fruktansvärda restriktioner. Och Hongkong är ju ett exempel på det, där det var väldigt, väldigt stränga restriktioner.
Mm.
Och där liksom folk fogade sig.
Mm.
Men när jordbruksdepartementet då krävde att deras hamster skulle avlivas, då, det var fan droppen som fick bägaren att rinna över.
Ja, just
och det.
Det
handlar väl om den här liksom starka känslomässiga kopplingen som man som människor kan ha till djur, till och med en liten hamster. Alltså jag är lätt att förstå att man har det till en hund eller en katt eller en häst, men här var det en hamster.
Ja. Jo, nej men och det är, jag tänker att det är just det där att ingreppet som beslutet gjorde, att det, man kunde stå ut med väldigt mycket av avskärning, alltså att man skar av saker som man annars var van vid att göra och så vidare, men här gick myndigheterna in i hemmet och sa att den här familjemedlemmen, må den vara så liten så den ryms i handen, den ska inte längre få finnas där. Och då får man någonstans nog. För då är det som att kapa handen på en eller ett finger eller något liknande. Det blir liksom en... Jag förstår det och jag tror nog att jag skulle kunna, jag är ju ingen demonstrationstyp, men här skulle jag nog kunna tänka, det här skulle kunna få ut mig på gatorna faktiskt.
Rör inte min hamster. Jag tänker också på, i min lilla by här så har vi ju, vi har ganska många ukrainer som har kommit hit och som bor, och väldigt många av dem har kommit med sina husdjur.
Ja.
Tamila och André som bor här mitt emot mig som jag är god vän med, de kom med sin katt. Mm. Så de hade ju tagit sig hit med katten, och jag läser ständigt i olika grupper på Facebook om människor som har kommit och som vill ha hjälp med sina hundar och så vidare. Och det tycker jag är så fascinerande att man, för det måste ju ändå vara rätt så bökigt att vara på flykt med en katt i en bur. Eller en
ja, precis. Och jag menar, jag drar mig till minnesbilder jag såg av människor som kom med en liten undulat i en bur, ja, och liknande. Det finns ju, det är ju, du kan ju röra dig framåt väsentligt långsammare om du dessutom ska se till att du har hunden med dig eller bär på katten eller på buren eller vad det nu är. Men jag tänker att man... Alltså det är ju så svårt att sätta sig in i och tänka, hur skulle jag ha gjort... Mm. Men du måste lämna så mycket bakom dig, och då tror jag nog att man skulle då till dess att det inte gick längre försöka släpa med sig det här som ändå har liv och som har varit, alltså i synnerhet om man flyr med små barn, vilket de som flyr och flydde från Ukraina var ju huvudsakligen äldre kvinnor. Och kvinnor och barn, och barnet har då fått lämna sin pappa. Och att då ta med husdjuret är ju ett sätt att ändå i alla fall till barnet signalera att den här familjen kommer att bli intakt igen. För ser du inte, vi har djuret med oss. Så psykologiskt kan jag förstå det verkligen. Även om det bästa för flykten sannolikt vore att bara släppa djuret och låta det klara sig så länge det nu går.
Jag hade inte kunnat fly utan min hund, för att jag hade inte stött ut med tanken på att hon var övergiven. Nej. Och att hon skulle gå och vänta på att vi kom hem, och att inte hon skulle ha något att äta, och nej, jag skulle inte klara av det. Men jag tror liksom att det här att man tar med sig sitt djur vid flykt, dels som du beskriver, så är det ju naturligtvis när man har barn, det är ett sätt att signalera att det är ändå nästan som vanligt och vi kommer att återförenas. Jag tror också liksom på något sätt att vår relation till djuren också gör oss lite mer mänskliga, om du förstår vad jag menar. Att vi fortsätter visa omsorg för den här varelsen som vi faktiskt har tagit ansvar för. Mm. Det är också ett sätt att visa att vi fortsätter tro på liksom mänsklig värdighet och på att det är viktiga saker även i ett krig. Men samtidigt så, för att jag kan inte påminna mig att jag i någon tidigare, om vi tänker flyktingströmmen 2015, det är klart att nu kom de människorna ju längre ifrån, men det var ingen som hade husdjur med sig där. Nej. Så det är nog också någonting som är rätt...
Kulturellt kanske?
Jag tror att det är kulturellt betingat, och jag tror att människor i Europa och näraliggande områden, att vi har ingen tradition av att ha just hundar och katter på ett sätt som man kanske inte har i Asien eller på den afrikanska kontinenten, där ju, i alla fall i Asien, så är ju hundar också föda.
Ja, precis.
Man äter ju hundar. Så vi har ett annat förhållningssätt.
Ja, precis. Men jag tyckte det var så intressant, för jag hade faktiskt ett samtal med min son där omkring då, när de här bilderna från de flyende från Ukraina med djuren var som mest frekventa i nyhetsflödet. Och då kom vi att prata om just detta, och han tänkte ju på vår lilla katt då, vad skulle vi ha gjort och så vidare. Och så försökte jag säga så ungefär precis som du sa nu, att det beror ju på vart vi skulle fly, om vi hade kunnat ta med honom eller inte.
Yeah.
Men om man ska in i ett flygplan eller liknande, så kan man inte bara ta med, även om man upprättade en massa särskilda omständigheter för de flyende från Ukraina, så kan man inte åsidosätta alla regler.
Nej.
Och då tänkte han, och så sa han, men då hade man kanske varit tvungen att döda katten innan man flydde, eller döda djuret.
Ja.
Och det låter ju förstående grymt, men jag förstår hur han tänkte, därför att då skulle man ända lidandet där och inte utsätta den här före detta familjemedlemmen då för ett lidande där man inte vet vilka umbärande katten eller hunden var med om.
Och det är ju faktiskt det ansvarsfulla att göra. Alltså, så att din son har nog nått ganska högt på den här Lawrence Kolbergs moralutvecklingstrappa.
Mm.
Faktiskt.
Ja, jo, nej, men, och det, men det är hemska tankar att konfronteras med, men de ligger ju väldigt nära de här exemplen som vi nu tar upp.
Midjan så smal, så att royal.
Det finns ju någonting här också i detta med trygghetsskapande och relationsskapande kopplat till djur.
Mm.
Som jag tänker på, även om man inte befinner sig i krig eller i den typen av extrema omständigheter som man gjorde i Hongkong, så har vi ju också i vårt land ofta bilder av djur som någonting man för in med små barn, eller också för den delen med äldre personer på äldreboenden och liknande. Mm. Att man för upp detta att det finns ett djur där och att djuret då ska så att säga skapa mening, men också skapa harmoni och känsla av att inte vara ensam, och att det finns något väldigt kontemplativt och trygghetsskapande i att stryka med handen över en spinnande katt eller en hund. Det tycker jag är intressant.
Ja, men alltså det finns faktiskt en del forskning på området som visar att vår halt av oxytocin, alltså det här hormonet som skapar känslor av välmående och som utsöndras när vi är förälskade, när vi ammar våra barn, att det höjs radikalt när vi stryker en hund eller en katts päls. Och det som är så intressant är att man har visat i forskning att också hundarna och katterna erfar då höjda nivåer av oxytocin. Så det är inte bara vi som tycker att det är mysigt, utan även, och det säger någonting om att det här är ju faktiskt inte en envägskommunikation, eller det är ju inte så att djuret vill vara med oss lika mycket som vi vill vara med djuret.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt glädjande. På många sätt kan man ju tänka så att min hund har ju inget annat val än att älska mig eller tycka om mig. Liksom. Därför att det är jag som jag är hela hennes värld, är jag som bestämmer om hon ska få mat och vatten och om hon ska gå ut och så vidare.
Mm.
Men att framförallt hundar har den här förmågan att bygga relationer och skapa relationer med människor.
Mm.
Och hundar har ju en särställning i människans historia. Alltså, menar, vi ser ju långt bak i tiden grottmålningar faktiskt där hundar umgås med människor. Vi har hittat väldigt gamla fynd av hundar som har begravts jämte människor. Ungefär som att hunden är en familjemedlem som du är inne på. Och på samma sätt, inte riktigt samma sätt kanske, men katter har ju också varit en del av människans existens.
Ja, men jag tänker på, alltså det finns ju den här berömda scenen i Odysseus, alltså när han kommer hem efter att ha varit borta i 20 år.
Ja.
Först har han varit och krigat och sen har han varit på
irrfärd. Sen har irrat runt och hittat hem.
Ja. Och han kommer hem till Ithaka och ingen känner igen honom mer än
utom
Argos.
Hans hund.
Ja, precis. Så det är den som kommer fram och identifierar att här är min husse. Och det är ju, det står ju liksom igenom litteraturen som den här sinnebilden av att hunden är lojal. Den är osvikligt lojal vid sin husse eller matte. Och den, genom alla umbäranden kan man ändå lita på denna hund. Sen är det ju helt fantastiskt att hunden har överlevt i 20 år.
Ja, det är lite, men om jag inte minns fel så dör väl hunden strax därefter. Så det är precis som att Argos har väntat ut att husse ska komma hem. För det beskrivs ju ändå hur den här stackars Argos ligger på en skräphög och han har loppor och han är mager. Och när väl husse har kommit hem, då dör han med en suck.
Ja, precis. För det var hans uppgift. Hans uppgift var gjorda. Mm. Ja. Det är en väldigt fin bild, men den stämmer väl överens med det som du säger, att det här är... det är inte ett nytt fenomen i den mänskliga existensen, utan den här kopplingen, det här bandet har funnits över väldigt, väldigt lång tid och går djupt ner i grunden av vad det är att vara människa och samspela med naturen, tänker jag. För det är det vi gör.
Ja, men faktiskt. Jag är faktiskt generellt misstänksam mot människor som säger att de inte gillar djur.
Mm.
Jag ser det som något av en moralisk defekt att inte gilla djur. Man kan väl vara rädd för hundar, men att inte gilla djur överhuvudtaget, det tycker jag är lite konstigt.
Ja, det är det. Och det är ju också väldigt, väldigt märkligt att säga att man generellt inte gillar djur. Alltså, jag gillar inte djur. Det är ju jättekonstigt. Det är som att säga att man inte gillar människor. Det finns ju vissa typer av människor som jag har svårt att fördra. Så är det ju.
Jag gillar djur mer än jag gillar människor.
Ja, jo, precis.
Generellt, om jag måste välja.
Men i detta, då kommer vi lite in på det här med att i människans bruk av djur och husdjur så finns ju också, alltså det som jag tycker är det minst charmerande av allt jag kan komma att tänka på vad gäller att hålla husdjur, det är de här som har temporära husdjur som knyter en katt till sig, eller som till och med jag har hört berättas om folk som skaffar en hund temporärt under sommaren och sen släpper av den på någon sån här parkeringsplats när de far från sitt sommarställe och så får den irra runt där, eller att man låter katten driva när man lämnar landet och far in till stan. Jag tycker det är vedervärdigt, jag avskyr det.
Men jag förstår inte hur man kan göra det. Jag trodde faktiskt i min enfald att sommarkatten var ett fenomen som var utrotat i Sverige. För att jag menar, under 80-90-talet så var det mycket kampanjer då, liksom att man skulle ha sommarkatt och så vidare. Och nu under pandemin så har ju priset på katter stigit kraftigt. Så att man måste betala flera tusen för en katt nu.
Jo tack, det gjorde jag. Jag betalade 3 000 för en bonnakatt.
Ja, det är sjukt.
Innan det är sjukt. Det liksom,
man har lagt en symbolisk 50-lapp. Men i alla fall, nu när jag vandrar omkring här i byn, för att här är ju alltså, den byn jag bor i, alltså, jag skulle tro liksom att antalet invånare tredubblas här under sommaren.
Mm.
Så, och nu har sommargästerna åkt hem. Men nu drar jag runt en massa övergivna katter. Och den här anslagstavlan som vi har på Facebook, det är ju full med sådana. Liksom, vem ser den här katten? Det är en svartvit katt som kommer hem till mig. Jag har gett en... Alltså, Det förvånar mig verkligen att det här med sommarkatter fortfarande existerar. För min känsla är ändå att under ganska många år så gjorde man inte så. Men helt plötsligt så dräller det av övergivna katter, och det gör mig också... Ja, jag tycker det är vedervärdigt.
Ja, det gör mig ganska mörk. Jag gör mig mörk i sinnet i förhållande till
faktiskt.
För jag menar, några veckor sedan så talade vi om, jag tror det var mitt irritationsmoment, att jag ondgjorde mig över några ungdomar som hade trakasserat getter i en sån här barnens zoo i en park i Alingsås. Och så sa vi båda att vad blir det för människor av dem som har liksom kapacitet att göra något sådant vidrigt när de ännu är i tonåren och så vidare, att det i sig är då en signal om att någonting är fel. Men jag menar, när föräldrar, för det är ju inte till, det är inte en vuxen människa som skaffar en sommarkatt till sig själv, utan det är ju föräldrar, några som har barn ihop, som då skaffar en katt antagligen för att barnen ska ha något nöje, extra nöje under tiden man är på sommarvistet då, eller vad man kallar det. Jag kan inte liksom psykologiskt förstå hur man kan motivera detta och sen förklara så, se helt neutral ut och förklara för barnet att nej, men nu bor katten någon annanstans.
Jo, men hur förklarar man det för katten? För att, alltså,
hur förklarar man det för katten? Det vill jag också veta.
Jag menar barnen, katten förklarar mig. Jag vet du, lille katt, nu ska vi flytta hem, så nu får du gå ut. Nej, men hur förklarar man det för barn? För att min erfarenhet är att många föräldrar har också väldigt svårt att hantera det faktum att djur dör ibland.
Mm.
Jag hade en granne för jättemånga år sedan vars dotter hade en kanin som var mycket fäst, och kaninen dog. Och då liksom åkte hon runt i alla djuraffärer i södra Skåne, södra Sverige, för att hitta en kanin som var exakt likadan. Så hon satte in den i buren innan då hennes dotter kom hem, för att hon klarade inte av att berätta att kaninen var död. Och så upplever jag, för att det är ju en del av att ha husdjur, att djuren dör ju i allmänhet innan vi dör.
Mm.
Om du inte har en sköldpadda, men de har man ju kanske begränsad relation till, kan jag tycka.
Ja.
Och det är ju en sorg i detta. Så som jag har sökt min hund Victor, har jag faktiskt inte sökt någon annan. Men jag är förskonad på det sättet att jag har inte förlorat någon nära anhörig.
Nej.
Förutom min mormor såklart. Men min mormor var också en bra bit över 90. Mm. Och så. Hon hade haft ett bra liv. Men det är ju en förfärlig sorg.
Jag vet där kommer ju också någonting annat in. Nämligen detta med då hierarkin mellan ägaren och djuret. Ja. Nämligen att man är då i en position av att fatta detta beslut. Och det är också lite av dealen. Jag måste ju ta det beslutet och göra det.
Det är en del av det ansvaret som din son har förstått.
Ja, precis. Och det är exakt som du berättade där. Jag kan liksom erinra mig med, i detalj hur det var när jag och min syster fick vara med och bestämma att nu var det slut på livet för vår hund då som hade levt klart helt enkelt. Hennes kropp orkade inte längre, hon var mycket sjuk och vi hade haft henne i 13 år. Och vi bodde inte längre kvar hemma vid det här tillfället liksom, utan då hade vårt liv ändrat sig. Men hon var ju den som hade varit med från det att jag var 12 eller 13 år och min syster 3 år yngre då. Och in i vuxenlivet och sen så är man då i ett läge när man ska bestämma att nu är det slut. Nu ska vi ta bort det här djuret och så är man med när det sker. Och det är ju en oerhört danande upplevelse att vara med om det. Men det är ju, jag tänker så här att kärleken till djuret, den måste ju innefatta detta också. Att man är mäktig, att man är förmögen att kunna göra det därför att det blir en lindring för djuret i sig. Snarare än att bara vara kvar. För då är man ju bara kvar för min skull. För att jag kan inte klara av att inte få klappa det här djuret längre.
Jo, men så är det. Och det tror jag och min exman som hade den här hunden tillsammans. Vi hade väldigt svårt att fatta beslutet att vår hund Victor skulle dö, därför att vi ville ha kvar honom. Men till slut så såg vi väl båda två att han mådde så dåligt. Men det är svårt, för några år sedan så blev Eriks häst sjuk, han fick cancer på lemmen. Vilket inte är helt ovanligt hos äldre vallackar att de drabbas av det. Och han var vid tillfället 23 år hästen, vilket är en ganska hög ålder för en häst, och han var frisk och pigg förutom det, hade faktiskt varit väldigt frisk hela sitt liv. Och då var ju liksom valet vi hade var att han skulle kunna genomgå en behandling som skulle varit plågsam för honom och som det som hade kostat oss en massa pengar. Eller så kunde vi slakta honom, alltså ta bort honom. Och då fattade Erik beslutet att han, det var dags för honom att dö. Men det är liksom, när vi körde upp till Funkaröd, som det heter, det är ett slakteri i norra Skåne där man tar hand om vilt men också då avlivar hästar. Den här hästen hade aldrig fått det som man kallar butta, vilket gjorde att hans kropp kunde gå till livsmedelsindustrin.
Aha.
Och för Erik var det viktigt, och det kanske låter konstigt, men han tyckte att det kändes bra att Galant, som hästen hette, kom till nytta efter sin död, så att säga. Så vi körde upp där tidigt på morgonen, och klockan 7 på morgonen var vi där och gick runt med Galant, och han anade ju ingenting, och det var så fruktansvärt också, för han, djur är så tillitsfulla.
Ja.
Men sen så då så fick vi stå liksom en bit ifrån när de då gav honom den här liksom dödande stöten med en slaktmask. Och det är dånet.
Ja, precis.
Det var ju en väldigt stilla sommarmorgon. Det är 600 kilo. Det är dånet och hur kroppen först liksom, hur kroppen stillnade. Det är en sån oerhört stark minnesbild. Så det var, jag grät hela vägen hem, jag kunde knappt se när jag körde. Men samtidigt så var det ett bra slut, för han slapp faktiskt bli sjuk och slapp lida. Så det var något fint i det, men det är ett jättesvårt beslut, men det ingår ju i att vara djurägare. Nej, men, så att säga.
Och jag tycker att om man som förälder är med om detta med sina barn och sina, deras husdjur, att man kommer till en sån fas i djurets liv, att man inte ska backa för att prata om det, och kanske till och med också låta barnet vara med i det ögonblick som hunden eller katten eller vad det nu är för djur somnar in. För att med ett litet husdjur är det ju inte på det viset som du beskriver med hästen här, utan där är det ju nästan ett befriande andetag man hör när djuret slutar leva. För jag tänker att där finns ju faktiskt också en om jag ändå dristar mig till att säga funktion som djuret fyller i att du lär dig olika, alltså vad livet innebär. Alltså att livet också innebär förluster. Och du kan aldrig komma ifrån det. Du kommer att vara med om förluster. Och det här är ett sätt då att ändå göra det, vara med om det på ett skonsamt vis, givet att barnet i övrigt har en så att säga ram runt sig som är hyfsat välfungerande. För alltså jag tänker på en av de finaste filmatiseringarna, både roman och filmatiseringar, av just det där, och hemskt det är att bli av med sitt djur. Men vilken tröst det ändå kan innebära, det är Reidar Jönssons Mitt liv som hund.
Ja, just det.
Ja, som sen finns filmatiserad av Lasse Halmberg. För den handlar ju om den här lilla pojken Ingemar Johansson som förlorar det ena efter det andra. Han kan inte vara hos sin mamma längre för hon är sjuk. Och sen blir han separerad från sin bror. Och sen så försvinner också djuret. Men den här mentala närheten han har med djuret, och att han tänker och pratar med djuret hela tiden och hoppas att de ska träffas igen, det tar honom igenom prövningarna och hjälper honom att öppna sig för andra människor och nya kontakter. Och så, så står han ändå stark, eller han överlever i alla fall i slutet.
Ja, alltså djuret utgör ju, symboliserar hoppet på något vis.
Precis.
Jag tänker
precis.
Också liksom att det här är också ett sätt att tillsammans med barn närma sig ett mycket svårt ämne som döden. Mm. Och det finns ju den här Herr Muffin, Ulf Nilsson, som har skrivit, som jag tror väldigt många föräldrar har läst för sina barn i anslutning till en begravning eller i anslutning till att en mor eller farfar eller fastighet faktiskt ligger för döden. Att det är ett sätt att kunna prata om mycket svåra saker.
Precis. Och där man som förälder när man läser den knappast kan hålla tillbaka tårarna, därför att man vet ju, för man har varit med om att någon i ens närhet har gått bort, och då har man, vet man vad det där innebär och hur det känns. Men för barnet är det ju inte alltid så när man läser den första eller andra gången. Men, så att den är ju en mycket skonsam ingång till detta svåra ämne. Men, och det Ulf Nilsson gör är ju att han använder sig av, han gör ju ofta det i sina böcker, att han använder djur för att skriva om väldigt svåra saker.
Ja,
just det. Är ofta husdjur, men inte alltid. Det finns ju en som heter Älskade lilla gris. Jag vet inte om vi har varit inne på den någon gång tidigare på den, men den handlar ju om när barnet, den lilla söta grisen, förvandlas till en stor, illaluktande och besvärlig gris. Nämligen det är ju transformationen till tonåring.
Det är
lite tonåring.
Ja. Grisen går igenom puberteten, kan man väl säga.
Och då är det ju, det där handlar ju om att man använder djur till att berätta eller ge lärdomar till den som läser. Fabeln har ju haft en effekt. Det bär ju den formen.
Har det blivit en madam med skunk bak och fram.
Jag hade en bekant som var jävligt enerverande. Hon hade då en katt som hon var väldigt fäst vid. Men när hon ville någonting så var det så. Ja, och Missy skulle tycka det var jätteroligt om du kom hem och drack lite te. Eller, nu vill Missy att vi sätter på tvn. Nej, men nu skulle nog Missy vilja att, alltså förstår du, liksom, det var helt sjukt. Den här jävla katten ville en massa saker hela tiden. Så inte du skiter, väl Missy vill väl inte dricka te? Så där använde
du faktiskt. Du skulle sagt så här, Missy vill att du håller tyst.
Ja, Missy vill att du håller käften nu. Men jag tycker det är så kul, det finns ju massvis med djur på Instagram.
Ja.
Det är ju en egen genre på Instagram. Ja. Men de här, jag följer några djur faktiskt. Jag följer bland annat en gårdshund. Jag har ju själv en danskens gårdshund och jag gillar den här danska gårdshunden Elias. Så att jag följer ju Elias liv. Och sen finns det en massa katter, och de här katterna, de tänker ju ofta väldigt mycket och har en massa idéer. Är det inte Niklas Strömstedt som har en hund också som har ett Instagramkonto?
Jag tror att det är hans hustru som har en katt som heter Kärn. Eller någonting sånt där.
Ja.
Och det är också, det ska bli en bok, om jag har förstått saken rätt, framgent här. Så att och det är ett mycket stort Instagram-konto. Jag följer det dock inte.
Nej.
Men det är ju ett känt fenomen detta, och att man delar bilder på gulliga katter och sånt där. Ja.
Men jag tänker liksom just det här, om vi återknyter till fabeln, så tror jag att man ibland använder djur för att säga sånt som man inte själv kan säga.
Ja,
att man påstår då liksom. För det kan jag ju säga till min man ibland. Nu blir Alva ledsen för att inte du kommer och lägger dig, för vi ligger här och väntar. Ärligt talat så är Alva ju jävligt nöjd när hon får vara ensam i sängen med mig, för då ligger jag ju och klappar henne. När Eva kommer så tappar jag intresset för att klappa henne.
Jo.
Men och att man också liksom, ja, man gömmer sig bakom djuret, men sen så är det ju också roligt när man Låt säga att man låter två djur prata med varandra i någon teckning eller något. För att, och då ikläder, det blir liksom där antropocentriska, som de ikläder sig någon slags mänskliga roller. Och där ser man ju ofta det surrealistiska och bizarra med att vara människa.
Ja, precis.
Det är ju ett ganska effektivt grepp faktiskt.
Ja, exakt. Och att vi har de här förståelserna av... Alltså vi har satt etiketter på djuren i form av om de är särskilt listiga som räven eller om de är sävliga eller korkade eller långsamma eller vad det nu kan vara. Och det är ju ett sätt att berätta om olika människotyper naturligtvis.
Precis,
och på ett
precis.
Väldigt fiffigt och vad ska man säga på ett charmerande och på ett charmerande sätt så att det nästan är omöjligt att bli arg på den här fabelns visdom om människan.
Ja, precis. Mm. Det är ju något avväpnande i det hela som man lär istället för att bli arg.
Ja.
Men djur är ju också, tänker jag, alltså de är ju också identitetsskapande. Jag tänker det när man läser liksom hur människor presenterar sig själva. Jag var i ett sammanhang häromdagen då med en grupp människor som inte kände varandra. Och då skulle man presentera sig. Och då var det ju någon som sa så att nej men jag seglar. Men det var ju många som sa så att nej men och sen så har jag ju hund. Alltså så att, där att ha en hund eller att ha en häst. Det är ju identitetsskapande. Mm. Och det ger ju livet innehåll, det ger livet mening och som du var inne på, det ger ju livet struktur också, det ger liksom någonting att hänga sig fast, det fyller ju livet. Jag har ju, nu har jag tyvärr inga hästar längre, jag hoppas att jag kommer ha det igen så småningom, men under de åren som vi hade hästar, då hade ju både Erik och jag och min dotter rider, då tog det ju alltid, alltså det var ju många, många år där jag aldrig såg en tv-serie för att jag var alltid i stallet på kvällarna. Och det är klart att då blir det ju en livsstil, så djuret kan ju fylla så enormt många funktioner faktiskt.
Ja, nej men och där, det du började med att säga där om att man presenterar sig så som att man har hund eller någonting liknande. Då är man inne på också hur detta djur identitetsskapar en, eller är medskapande till ens identitet. Men där skulle jag vilja säga att det finns ju också i synnerhet i vår tid en avart av det där man försöker... ikläda djuret, man sätter kläder på djuret eller man har det i en väska, man väljer så här, väska först och djur sen för att man vill att det ska vara ett sånt djur som passar i just en sån väska.
Nej, men...
och det där är ju, då är vi inne på någonting annat än det här fina, varma och stärkande som jag ser sammankopplar med den typen av husdjur som vi har talat om. Därför att då är djuret en accessoar istället.
Precis, precis.
Och där vi på nästan ett liksom, motbjudande sätt gör fabeln till verklighet. Alltså vi ser verkligen att djuret är liksom en förlängning av oss eller någonting sånt, va?
Eller ännu värre om man ser djuret som en sak.
Ja,
för man använder djuret som en accessoar, då är den ju liksom inte ett subjekt i egen rätt utan snarare bara liksom ett objekt på samma sätt som handväskan. Att, jag vet att det är möjligt att alla de här unga brudarna som ett tag gick omkring med sina pyttesmå hundar. Därför det var väl någon, vad heter nu hon?
Jag tänker på att det var den här filmen Legally Blonde som delvis började med där Reese Witherspoon hade en mycket liten hund i en mycket liten väska.
Ja, och sen så var den här miljonärsdottern som väl var liksom
Paris Hilton.
Precis, Paris Hilton tror jag var hon som drog igång hela trenden.
Mm.
Och den spred sig även till Sverige. Och det är möjligt att de här unga kvinnorna hade en mycket kärleksfull relation till det här lilla djuret. Men det tedde sig ändå väldigt mycket som att det var en del av en stil. Så. Att det var en accessoar på samma sätt som rätt skor, rätt väska och blonderat hår eller vad man nu hade.
I det ingår ju också att du tar med djuret in i sociala sammanhang där du annars inte bär med djuret. Till exempel att du går med djuret i väskan in i klädesaffären eller på kaféet eller något liknande. Och jag kan absolut förstå att man ibland vill ha med eller behöver ha med djuret när man är ute och rör sig på stan och så. Det är inte det. Men här, det här är på en annan nivå.
Jag hade ju med mig när du och jag var på en liten vinkväll här om sisten, så hade jag ju med min hund. Det var ju massvis med hundar på den krogen.
Ja, de lät nästan mer än människorna kan man säga.
Ja, men jag vill framhålla att min hund var mycket väluppfostrad.
Ja, det var hon.
Att alla var. Men hon hade precis fått råbiff på en annan restaurang så hon var väl mätt och nöjd.
Hon hade gjort Göteborg.
Hon hade gjort Göteborg, det var en tredje krona vi var inne på den kvällen. Nej, men det är intressant. Och det är också... Det är också någonting lite, för i det här så på något vis som man bär omkring med hunden på det, så är det klart man kan ha med sig hunden på kafé, och jag har ofta hunden med mig på Åhléns och så någon gång då och då. Men hunden vill ju framförallt vara ute och gå och sniffa i skog och mark och, eller i parken eller var man nu bor. Alltså hunden, precis som katten, vill ju vara djur. Jag läste en fruktansvärt sorglig text i Svenska Dagbladet, den är flera månader sedan nu, som handlar om att förskrivningen av antidepressiv medicin till hundar har ökat kraftigt. Och det var förfärligt.
Ja, det är ju fruktansvärt. Men vad är tolkningen av att vad var skälet till detta? För skälet kan ju också vara att vi övertolkar djurens sätt att bete sig och projicerar vår egen nedstämdhet på djuret och så söker vi hjälp för det.
Liksom. Ja, men det tror jag också, för det framgick inte riktigt av artikeln varför liksom, hundar plötsligt blev deprimerade, mer än att depressionerna då hade ökat hos hundar och så fick de antidepressiva.
Ja.
Och jag tror att en av förklaringarna är det du säger, att man övertolkar.
Mm.
En annan förklaring tror jag är att liksom, vi har hundar på ett sätt som är så långt ifrån deras naturliga hundliga sätt att vara, så att de blir liksom nedstämda och ledsna för att de får kanske inte träffa andra hundar, de får inte gå fritt, de kommer aldrig ut i skogen och känner alla spännande dofter, utan de ska bara vara med människor och göra sånt som vi gör, och det kanske inte räcker alltid, särskilt om, låt säga att ens hus eller matte är deprimerad, då kanske man påverkas.
Ja, precis. Nej, men jag tänker på handen här, Caesar, mannen som kunde tala med hundar.
Ja, just det. Ja.
För det var ju en sån rolig pedagogik han använde, eftersom den skar sig i hög grad med hur hela hans grepp var ju att vara extremt tydlig och var väldigt klar i vem det var som hade kommando och vem det var som bestämde. Och inte mänskliggöra djuret i att man ska ha en lång utläggning om varför det är en dålig idé att gå över till grannens tomt och
kissa
hela tiden. Utan att de här små signalerna, ryckningarna i kopplet eller blickarna, väsningarna då ska kunna, det språket djuret förstår kommando på. Och det står på något sätt i sån kontrast till det du just beskrev. Men om jag minns rätt, jag tittade inte så där förfärligt mycket på hans program, men någon gång hände det att, för att han var ju verkligen fascinerande i vad han förmådde att lära djuren på kort tid. Det var ju just att, att djuret behövde den här starka ledaren. Mm. Att om man inte kände att det fanns någon som tog kommando och visade vad man skulle göra, så blev hunden rastlös, förvirrad och vilsen i hela sin tillvaro. Så minns jag att hans liksom, lära gick ut och på.
Ja, och det, så är det ju naturligtvis, att en hund som inte har tydligt ledarskap blir ofta aggressiv.
Mm.
Jag har ju faktiskt senast igår så mötte jag och min lilla Alva, jag var uppe och gick vid Sisselas källa, och så kommer då en man, säkert sommargäst, säger jag helt fördomsfull.
Och han sa, hallå!
Nej, han kom där med sin hund. Han hade en ganska stor, ung hund. Det var någon slags labradorblandning, vilket ju inte är en hundras som egentligen är aggressiv. Men
den här
hunden blev fruktansvärt upp när han såg min hund. Och han skällde och skällde, så att han fick liksom hålla tillbaka hunden med allt han kunde, medan min hund trippade förbi liksom helt oberörd. Och sen så sa han lite mesigt så, men Gösta, eller vad hunden var, så sa jag så, du vet vad, du ska nu rappa till din hund, för att han kan inte bete sig på det sättet. Om du visar hunden att han gör fel, så kommer han aldrig att lyda dig. Och då ser han helt paff ut.
Ja.
Men så är det faktiskt, och man ska naturligtvis inte slå sina djur, men man ska vara tydlig.
Mm.
Det räcker liksom med ett tydligt, och liksom det räcker att höra rösten och säga nej, fy! Men du måste göra det. Du kan liksom inte stå och fjätta runt. Och det lär man sig, inte minst när man håller på med hästar. Därför att om hästar, alltså hästar vet ju naturligtvis att de är starka än vad vi är. Så vi kan ju inte få hästen att lyda oss med kroppsstyrka. Och vi kan inte heller få det genom att piska dem. Det är en felaktig förståelse, därför det måste finnas tillit mellan häst och människa.
Mm.
Så hästen måste lita på att du vet bäst. bättre. Annars kommer inte hästen våga hoppa över det där vattenhindret eller gå förbi den där läskiga skördetröskan. Så hästen måste vara 100% säker på att okej, okay, jag tycker skördetröskan ser sjukt obehaglig ut. Den kanske vill attackera mig.
Ja.
Men hon som sitter på ryggen, min människa, vill uppenbart inte gå förbi.
Mm.
Och jag vet att inte hon vill mig illa, så då gör jag väl det.
Ja,
det är ju så samspelet måste fungera, och där är tydlighet helt avgörande, skulle jag påstå.
Mm.
Och där tycker jag faktiskt att vi kan lära oss att transformera det in i våra relationer med människor också. Jag vill ha mer tydlighet där.
Mm.
Freud, som ni alla vet vem det är, han, de sista åren av sitt liv så föredrog han faktiskt att leva med hundar än med människor. Han var mycket förtjust i sina hundar. Och han skrev ett brev till en god vän att det han gillade med hundar var att de var tydliga, för att hundar morrar åt sina fiender och liksom viftar på svansen åt sina vänner. Men människor vet man aldrig, för en människa kan morra ena minuten och vifta på svansen i andra minuten. Det är bara liksom närhet avstånd, kärlek, hat, kärlek, hat.
Han kanske också tänkte att djur inte i lika stor utsträckning hade oklara issues med sina mor, mödrar eller fäder.
Det var inte så många nevroser och komplex av olika slag där.
Men däremot kan en och annan, kan en och annan ha fastnat i den anala fasen.
Ja, det är mycket vanligt bland hundar, skulle jag vilja påstå. Men jag vet inte om det är ett problem hos hundar.
Nej, det är det nog inte. Men,
det hör väl till.
Ja,
ska vi knyta ihop sexen? Har du några bra tips på filmer eller böcker eller så?
Ja, men vi får väl slå ett slag för den klassiska Lassie ändå.
Yeah.
Denna perla underbart. Med vackra Elizabeth Taylor, som ännu är ett barn blott i filmen. Men hon är lika bildskön som hon senare blev som vuxen. Men där den här Lassie som räddar den unga pojken och hjälper till och är med om umbäranden på alla tänkbara vis på vägen hem. Mm. Den tycker jag griper en än idag när man ser den, och jag såg om den för ett år eller två sedan tillsammans med mina barn, och vi grät allihopa faktiskt när vi såg Lassie. Så den tycker jag man ska ägna ett par timmar åt, se om. Vill man sen läsa någonting så föreslår jag En herrelös hund av Hjalmar Söderberg, som handlar just om den här hunden utan, ja, handlar den om en hund eller handlar den om en människa? Det kan läsaren själv avgöra, men det handlar om behovet av att höra till i alla fall, och det behöver såväl djuret som vi människor. Det är en vacker liten novell som talar till mig än idag.
Det är en vacker novell om att vara ett flockdjur, som jag är också faktiskt. Precis. Där vill jag skilja oss rätt mycket från katten, ska jag säga.
Ja,
jag vill. En av mina favorithundar, det är ju N.P. Möllers lilla Kalle.
Ja.
Och N.P. Möller, det är ju en fantastisk, underbar lektion i skånska och malmöitiska.
Ja.
Jag tror att den ligger på SVT Play, den gjorde det för ett par år sedan i alla fall.
Om den inte gör det så bör den göra det.
Ja, då ska vi skriva till SVT. Nej, men jag tvingade Erik att se hela N.P. Möller när vi precis hade träffats, för att han skulle lära sig skånska. Men han somnade varje avsnitt, han fattade inte vad de sa.
Och jag älskar. Jan Malmsjö är med.
Det är en förstklassig serie. Det är underbart när Möller, vad heter hon, den här grannfrun, de åker till kronprinsen och ska äta en festmiddag där. Men i alla fall, N.P. Möller då, som är fastighetsskötare vid Möllevången i Malmö, han har en trofast liten hund som heter Kalle, som är en sån här dansk-svensk gård, som precis som min Alva.
Ja, precis.
Så honom gillar jag. Och sen så tycker jag att Lars Gustafssons elegi till en död labrador är något av det vackraste och finaste man kan läsa. Ni får ett litet smakprov här i slutet.
Mm.
Vår vänskap var naturligtvis en kompromiss. Vi levde tillsammans i två världar. Min mest bokstäver, en text som går genom livet. Din mest dofter.
Mm.
Och det är ju det som är det fina med att leva med en hund, att med hunden blir världen större.
Yeah.
För när man är ute och promenerar med en hund så fattar man att världen är inte bara det vi ser, det finns så mycket annat som vi inte uppfattar.
Mm.
Precis som om man tar en promenad med ett litet barn, för övrigt, det är lite samma sak.
Ja, men barnet ser saker för första gången, och då får jag också uppleva dem nästan för första gången. Jag tänker att vill du skicka någon liten hälsning till din katt, till din hund, så skickar jag en hälsning till min katt här, för vi utgår väl från att de lyssnar.
Får man hälsa?
Om du Svinto, om du lyssnar på detta, lägg av mig och riv mig i facet på natten. För jag tänker ändå inte gå upp. Det gjorde han nämligen den natten som gick. Och det uppskattade inte Matte.
Nej, det förstår jag. Det är sånt som katter gör.
Mm.
Nej, jag vill bara säga till Alva att jag älskar dig. Du är världens finaste hund. Det finns ingen hund som är så snäll och så kärleksfull och så underbar som Alva. Det är faktiskt helt sant.
Då stoppar
vi
där.
Men, nu ska jag ge fan i att jaga min chefs katt. För hon skandaliserade sig nämligen över hemma hos min chef. Hon jagade bort båda hans katter. Så jag tänkte så att, kommer inte katterna hem så får vi sparken. Men hon kom tillbaka.
Ja, det är bra. Vi säger så. Vi hörs om en vecka.
Ja, hej då.
Hej då.
Tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?